Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så alla ni som lyssnar på Kärleksroast. Under 2015 så kommer det hända en del förändringar. Vi kommer bland annat göra kortare avsnitt, vi kommer introducera 3-1-metoden och vi kommer ha återkommande frågor. Och för att hålla er uppdaterade och veta mer vad 3-1-metoden är, så gå in på Kärleksroast och likea oss. Eller gå in på brodecker.se för att se det senaste som händer. Kärleksroast, podcasten där vi tillsammans fokuserar på känslor, kärlek och relationer och varför vi gör som vi gör. I veckans avsnitt kommer ni få höra Ellen Taylor som i SVT:s program Gift vid första ögonkastet blev ihopmatchad av 4 experter för att gifta sig och leva ihop med en vilt främmande människa i 4 veckor. Och frågan är, går det att matcha kärlek eller inte? Vad fick du att söka?
Nej, men jag sökte till Gift vid första ögonkastet jäkligt spontant. Jag satt hemma och jobbade och kollade på Mästarnas mästare på SVT och så kom det någon liten trailer om det här. Då slängde jag in en ansökan direkt. Och det var ju 450 pers som sökte, så jag tänkte väl att det är väl klart att det inte blir jag. Så. Mm. Men vad som fick mig att söka då, det var ändå att jag kände att jag har fastnat. Jag tycker att jag provat så himla himla mycket gällande mitt kärleksliv, och att jag också kan vara så här, men okej, jag är villig att säga så här, hej, jag behöver hjälp, eller jag behöver prova någonting annat. Och framförallt så vill jag ju komma i ett sammanhang där jag släppte kontrollen. Mm. Liksom komma att jag inte kan själv bestämma eller kontrollera allting som sker.
Är det som har varit ett problem eller en utmaning tidigare, att du
verkligen,
att du har haft kontrollbehov,
ja,
eller typ inte släppt in folk, eller hur, vad har du försökt analysera det här?
Ja, men jag är ju ganska lätt upp i huvudet så, och jag har ju också svårt kanske att lita på folk och våga tycka också att jag är värd att ha en partner.
Mm.
Att det finns liksom ett dåligt självförtroende i botten också i det. Men kontrollen, ja, den har ju verkligen funnits där på något sätt. Jag menar att jag åker upp i huvudet direkt. Mm. Att jag liksom tänker praktiska saker, och istället för att känna efter och våga ge mig hän. Att jag liksom, jag blir inte sårbar och liksom personlig eller privat, utan det är lättare att hålla det på en annan nivå. Även fast jag kan prata om sådana typer av saker, mm, så ser jag till att ingen kommer riktigt innanför mig ändå.
Fick du lära dig någonting om att kanske hitta mer balans mellan att inte vara så mycket upp i huvudet?
Ja, vi fick ju gå i parterapi, mm, under programmet, och det tyckte jag var jättehäftigt faktiskt. Det var en av de mest positiva sakerna som skedde. Och det vill jag verkligen också varmt rekommendera andra att göra, för att jag tror att vi ofta behöver hjälp utifrån för att prata om hur man kommunicerar och hur man når varandra och sådär, om man fastnar.
Mm.
Och jag och Bert hade fastnat i våra roller till exempel. Jag klev in i en roll som är den här upp i huvudet personen, den här praktiska personen som mer planerar och ska den här omhändertagande rollen, att så här, se till att Bert mår bra. Det var min...
Och Bert är din man.
Och Bert är min man i programmet. och han klev in i en roll som mer var en, i hans ögon, en omanlig roll, där han mer var liksom den lekfulla, skojiga lillkillen på något sätt. Och då fick vi lära oss av psykologen att man behövde, vi fick lära oss av psykologen hur viktigt det är att också vara attraherad av sig själv när man är med sin partner. Att man hittar sammanhang och situationer där man liksom känner så här, shit, här gillar jag mig. Mm. Och då kliver jag in i rollen där jag egentligen inte blir attraherad av mig själv på ett sånt sätt så att jag skulle, jag menar att jag går igång liksom rent så här kärleksmässigt eller så. Och Bert hade ju precis samma sak, och vi var heller inte attraherade av den sida. Han gillade ju inte min
liksom,
nej, den mer som han säger, han vill inte ha till mamma, och jag, det är min värsta sida att hamna i, att så här, bli, få en mammaroll i en relation. Så att vi fattade ju det här precis på slutet av experimentets tid och skrattade så jäkla mycket åt det, för att det blev så tydligt då att så här, herregud, det är klart inte vi kan bli liksom kära eller attraherade av varandra eftersom vi har hamnat i precis de här rollerna där vi inte ens själva kan bli det. Och för mig så, jag tänker ju att i en kärleksrelation, för att det ska funka, så handlar det ju så himla mycket om att man tycker om sig själv och den man är i den relationen. Att man kan få blomma, eller man kan få liksom visa de olika sidorna som är nödvändiga för att man ska få må bra och sådär. Mm. Och det, jag kom ju inte till det läget i det här experimentet, och därför så blev ju inte jag kär heller i honom.
Men där kan du ändå förstå, i framtida relationer så är det just att du behöver blomma och inte vara den omhändertagande personen och hitta vad som gör att du attraherad av dig själv för att sen kunna gå in i en relation kanske.
Exakt så. Så att jag har fått med mig det. Som är gett, och även att jag, för jag har alltid tänkt att det är så här fint och viktigt att bara se till den andra personens behov. Men där sa ju också psykologerna tydligt ifrån att så här, men Ellen, om det blir ju att dels så blir ju det, du en ganska tråkig person som inte själv kan ställa upp och säga så här, det här är jag och det här behöver jag, och bara anpassa mig efter den andra personen. Men det handlar också om mitt mående, att där jag, till slut så blev det också att jag mådde ganska dåligt under den här inspelningen, för att jag bara tittade och såg efter att Bert skulle ha det bra,
just det,
och att det här tv-grejen skulle funka, och glömde liksom helt bort att ta hand om mig själv. Så att jag, ja, det var faktiskt jättetufft, hela inspelningen.
För det tänker jag, när jag var med i tv, de första två dagarna var jobbiga, så att säga. Men sen, men sen så började man slappna av och man började glömma bort kamerorna. Kunde du glömma bort kamerorna, eller var det fortfarande just, jag ska passa upp på Bert och samtidigt så ska jag bra tv, eller det ska vara, är du med?
Absolut.
Du kunde inte slappna av lite?
Nej, det blev aldrig riktigt bra med kamerorna. Och anledningen är säkert flera, men en grej var ju faktiskt att de följde inte med oss i våran vardag som jag trodde att det skulle vara. Alltså vi ska ju samtidigt, här hade jag tre jobb när det här spelades in. Jag höll på att flytta och allting, och skulle anpassa mig efter Bert. Och sen så var det mer att vi fick en lång lista varje dag på alla de här bilderna måste vi ha idag. Och det var inte att man följde med oss i vardagen det vi ville göra, utan det var mer att det kan man ju se i programmet också.
De dyker upp lite då, och så blir det så här, nu ska ni prata om det.
Nu måste vi ha en middagsscen, och då kanske klockan är ett på natten och vi bara, men vi har ju käkat. Men vi måste ha middagsscen nu.
Ja, ni äter väldigt mycket i programmet tycker jag.
Eller, men ni måste träffa vänner, fixa det, eller ni måste göra de här sakerna.
Ja, det blev inte så naturligt med andra ord.
Så därför när kameran väl kom på så blev det alltid liksom forcerande, och att man så här bara ville bli av med de där bilderna för att sen kunna göra de här vanliga sakerna som man faktiskt gör.
Just det. Men jag tänker på det, bara så att jag förstår det rätt. Du tog en roll som du trodde att Bert skulle må bra av.
Mm.
Och då tog Bert en roll som han tyckte behövde väga upp den rollen du tog. Alltså han blev mer lekfull för att du var mer seriös och omhändertagande. Har jag förstått det rätt?
Ja, precis. Jag kan inte svara på exakt hur han tänkte.
Nej, exakt.
Men han var i den rollen. Han tog hand om sig själv. Alltså, det säger vi också i programmet, att han var bara inne i sig själv och tänkte ju mer på sig själv och sina behov och var inte så kommunikativ och öppen mot mig, eller liksom tog in mig. Och jag tog också bara in honom på något sätt. Så att vi glömde bort lite mig, tror jag.
Ja, och er.
Ja, och oss och våran, verkligen, våran, ja, men våran relation. Det var precis de sista dagarna som vi började. Bara, vad fasen? Vi har ju inte mött varandra. Nej. Riktigt. Vi har ju, ja, det blev som ett projekt att båda faktiskt klev upp i huvudet.
Mm. Om vi tar det från början då. Du gifte dig med Bert i programmet. Hur var det första ögonblicket?
Och det var ganska jobbigt första ögonblicket.
Man ser nästan det, ja. Tror jag.
Ja, bröllopet var ju, det var absolut min jobbigaste dag under experimentet. Ja, men dels för att jag inte gillade den grejen, och att det blev en så mycket uppvisningsarrangemang på något sätt.
Allt ställde sig lite på sin spets kanske. Familjen var ju där också.
Alla skulle kolla på en. Alltså, man hade kameror överallt, och man hade Berts familj och släkt och vänner, och min familj och släkt och vänner.
Och du visste inte hur Bert såg ut.
Nej, och han skulle kolla på en. Så att jag blev ju väldigt... Jag blev nog väldigt blyg och lite rädd, tror jag, där. Eller jag försökte bara hålla ihop mig själv liksom. Mm. Att jag måste överleva den här dagen, och vad skönt det ska bli imorgon. Det var ju min inställning till det. Och sen så var det ju så att min första intrycket var ju inte perfekt heller. Och det Nej, gjorde ju inte saken för det, lättare.
För det var det som var svårt. Mm. När man ser programmet så är det lite... Man ser ju att du kan inte slappna av riktigt. Och då funderar man ju på, är det för att du är nervös för allt som har med bröllopet att göra, eller har det med Bert att göra? Liksom, man vet ju inte. Det är jättespännande.
Ja,
första ögonkastet, det är ju det. Tror man ens på kärlek vid första ögonkastet?
Ja, men min ingång har ju varit att så här, jag gillar att man inte ska få bestämma över vem den här personen är. För att jag tycker att det vi gör i den här världen, eller är ju att så här, springa förbi alla guldkorn och fantastiska personer, för att vi dömer dem vid första ögonkastet eller första meningen. Då har man redan räknat bort massa människor som kanske är hur fina som helst. Mm. Eller som oftast är hur fina som helst när man väl känner dem. Så att det var ju en grej som attraherade mig med upplägget. Så att jag hade ju bestämt mig innan, så här, oavsett vem det är, så ska jag ju bara så här, försöka vara varm, öppen och ta emot den personen och leta reda på alla de här fina egenskaperna. Mm. För att jag vet att det finns. Men vi var nog ganska stela båda två på något sätt, och det gjorde inte saken lättare.
Nej.
att liksom bara vara varm, öppen i den situationen, när det blir som att man sitter på någon slags tron och man har bara blickarna på sig hela tiden. Så att jag tog ju inte in Bert under bröllopet nästan, utan där blev det ju att jag var helt fokuserad på att alla skulle ha det bra på den här festen. Vi hade ju massa lekar på den här festen som jag hade fixat som inte syns.
Aha, jag trodde att du bara dök upp och allting var arrangerat. Så att du fick slappna av lite, i och med att du kan vara lite mycket, vill organisera, vill ha koll på grejerna.
Ja, men vi fick lägga till några grejer, ja, som vi ville ha.
Personligt också.
Ja. Och det var ju lite tråkigt att de inte hade tagit med det. För att då vårt bröllop ser så jäkla stelt ut om man jämför med de andra två.
Jag tror att det är meningen lite att de vill, ja, men de vill nyansera dem. För vissa hittar ju varandra direkt, ser ut som. Alltså rent...
Ja, de andra pushas ju liksom där vi, när de precis har sagt ja. Och det...
Också speciellt skulle jag säga.
Ja, men och det skulle jag nog inte ha gjort oavsett, tror jag. Det skulle kännas ganska främmande att börja med det inför alla. Mm. Utan, ja, men så jag trodde ju att det vi gjorde var det som alla gjorde. Men det var ju härligt att det blev så olika.
Det var ju riktiga kontraster.
Verkligen.
Hade ni någon kontakt under inspelningen? Eller var ni separerade från varandra?
Vi var separerade från varandra och fick inte ha kontakt. Jag hade kontakt med Tina lite grann. Sen så fick
SVT reda på det.
Ja, så att då var det hårda ord att det var inte okej. Okay. Och det tror jag i och för sig kanske var bra, för det hade kanske kunnat stressat upp en mer om man hade vetat
hur det går för dem.
Snabbt det gick för de andra.
Ja,
för mig så var det ju ändå på något sätt en naturlig process. Det är klart att det hade kunnat, alltså hade det blivit någon liten förälskelse eller sådär, då hade det ju gått fortare. Alltså då hade vi ju gjort mer saker. Nu gjorde vi ju nästan ingenting. Alltså utifrån att vara ett kärlekspar. Vi var ju bara vänner hela vägen.
Mm. Vi
blev aldrig någonting mer än vänner.
För man ser ju att Bert sov på golvet till exempel.
Precis. Han sov på en madrass.
Ja. Vems idé var det, höll jag på att säga?
Det var väl...
Eller ett gemensamt gift parers beslut.
Ja, det var det ju. Men det var väl mer Bert som sa det. Alltså inför att han skulle flytta in så var han så här, undrar nu hur det ska gå.
Det jag tänker är, Bert säger någon gång i programmet att han gillar mer att prata än att en beröring i en relation.
Ja, jag vet inte om det är exakt så han formulerar sig, men det är väl mer att vi pratar om vi ska börja med fysisk beröring innan vi känner känslor för varandra. Och om det kan liksom, stimulera och att det blir de här undermedvetna processerna så att man kanske mer kan känna liksom förälskelse eller attraktion efter det. Och det var ju ingenting som Bert ville eller var van vid. Medans jag tar på folk alltså på det sättet att liksom för att ge bekräftelse eller att säga att jag tycker folk är fina på jobbet. Det kan jag göra med en person som jag jobblunch med, som jag har träffat, så kan jag ändå liksom lägga handen på dens axel eller arm för att det är ett sätt för mig att kommunicera så.
Precis. Och han har kanske inte riktigt det lika naturligt.
Nej, precis. Och även att det kom fram i början då till mig att här, om man gör det så betyder det kanske andra saker för honom än vad det betyder för mig. Och då blev det svårt
att förhålla sig.
Ja, för mig, för att då känns det som att då blev det misstolkningar. Om jag skulle börja krama och sitta nära och ta på honom mycket så skulle han tro att jag är på väg någon annanstans i våra relationer än vad jag kanske är.
Mm.
Och då blev det att jag backade på det.
Mm. Är ni fortfarande gifta då?
Vi är inte gifta idag.
Nej, vilken kontakt har du och Bert idag?
Vi har hörts lite nu i och med att programmet har sänts. Då har vi delat de tankar och känslor som man får kring det. Eftersom vi gjorde ju den här resan tillsammans. Och det känns ju naturligt att kunna prata med varandra om det. Och det har varit bra att få stöd i vissa saker och sådär. Men annars så har vi inte haft någon kontakt.
Nej. Vad tycker du om matchningen av Bert?
Ja, nu får jag ju säga det att jag är ju faktiskt ganska besviken på den matchningen. Utifrån att jag inte fattade riktigt vad det var att matcha det. Jag tycker att den var dålig. Alltså, vi har inte fått svar på någon av oss vad det var som egentligen gjorde att vi blev ihopmatchade som ett par. Det är så här ytliga saker som att vi har ett piano i vår lägenhet. Vilket jag inte tycker man kan bygga ett, liksom, det enda som... för att det ska bli ett giftermål eller för att det ska bli kärlek. Även fast jag liksom verkligen så här klev in i hela experimentet med att så här, jag ska bara se de positiva fina sakerna. Och gjorde ju det. Det fanns ju massa positiva fina saker. Men när jag tittar på det tillbaka och när man började se helheten av våran relation och våran matchning så kände jag ju att så här, vad fasen. Här fanns det ju liksom ingenting av det som jag hade beskrivit att jag sökte eller
det saknades mycket av det som skulle kunna bli en kärleksrelation.
Ja, det var ju liksom antiteser som mer dök upp. Alltså att jag var ju mer ute efter en mogen man Och Bert klev in och var en ung, skojig liten kille. Så, så att det... Ja, vi vet ju fortfarande inte riktigt varför vi blev ihopmatchade, om man ska vara ärlig. Och det här har jag sagt till experterna. Jag har sagt till dem att...
Du får inga svar, experterna.
Nej, får inga svar. Men jag har sagt till dem att jag inte fattar och att jag är besviken. Att jag trodde att det skulle vara lite mer seriöst och värdigt för oss på något sätt. Och de har ändå förstått det från sina håll och också så här godkänt att jag får gå ut och säga det.
Okej. Okay. Mm. Och det är också intressant för programmet, just att ni inte matchade, tänker jag.
Ja, exakt.
Samtidigt det blev ju bättre. Synd att de inte gav er bättre förutsättningar kanske.
Nej, men precis, det kändes som en ganska stor grej att vara med i och skriva under och exponera sig själv på det här sättet. Och sen så när man i backspegeln tittar tillbaka och känner sig, men hur var det nu egentligen? Var det en seriös matchning? Fanns det beröringspunkter som var genomtänkta för just oss två? Eller var det så att man vill ha med ett par som faktiskt inte blev kära? Det vet man inte.
Just det. Har du haft kontakt med någon annan av deltagarna efter programmet, tänker jag? Eftersom ni har gjort samma resa.
Men jag och tjejerna, alltså vi tjejer, vi ses och stöttar varandra mycket mer. Alltså så har det blivit. Och tittat på program tillsammans och gått ut och festat eller varit hemma hos varandra. Och, ja, men sådär. Mm. Det var jätteskönt och viktigt, tror jag, för alla tre. Var det så för er också mycket? Men ni var ju ett gäng.
Vi umgås ju fortfarande. Och, ja, några. Jag, Per och Nils kom varandra väldigt nära. Och det, på den månaden vi spelade in Kärlekskoden så kom man varandra väldigt nära. Jag spenderade lika mycket tid med dem som man spenderar med sina kompisar över ett år.
Ja, det blev så intensivt.
Det var som att göra lumpen igen. Mm.
Men när ni spelade in, var det... Alltså var det koncentrerat en månad? Ja. Åkte ni hem emellan eller gjorde andra saker? Eller jobbade? Eller var det ni var på plats hela tiden?
Det var ungefär 4 dagar koncentrerat. Mm. 3 dagar ledigt. 4 koncentrerat. 5 dagar. Ja, och sen 9 dagar koncentrerat. Så att vi... För er lät som att ni hade vanliga liv. Och sen dök tv-teamet upp. Här var vi, åkte vi till inspelningsplatsen. Och gjorde massa experiment.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, och det tror jag kan vara bättre. Eller nu i efterhand så känns det som att det blev så splittrat för oss. Eller att man skulle i alla fall behövt mer utrymme, alltså typ tagit ledigt från sitt jobb eller någonting för att ge experimentet mer utrymme och ge den andra personen mer tid. För att vi hade verkligen, ibland Bert kom ju hem 9:30 på kvällarna och då skulle vår inspelningsdag börja. Och sen skulle man upp nästa dag vid 6. igen. Så att det var liksom väldigt små, ja, tidsluckor på något sätt att mötas. Och vi har sagt också någon gång att så här, men gud, det skulle nästan varit skönare om det var kameror uppsatta, eller att man spelade in saker hela tiden, för nu blev det för oss väldigt mycket så här, man pratade vanligt och gjorde saker och sen bara okej, dags för den här bilden, nu kör vi den här grejen. Och så skulle, ja, men då blev den här forcerad och man bara okej, och så skulle man liksom ta den här scenen ungefär, istället för att man följde med oss i det som händer när man bor ihop och gör saker.
Så i och med att det blev, vad ska man säga, lite mer forcerat när tv-teamet dök upp, kunde du känna att programmet var mer för tittarna eller mer för deltagarna?
Ja, programmet har ju en form som redan var stöpt eftersom det har gått i Danmark och USA. Och då, när man har köpt in det, så är det liksom alla de här momenten ska göras på det här sättet. Så att vi hade ju ingen möjlighet att själva kliva in och vara så här, kan vi inte spela fotboll eller kan vi inte göra den här grejen eller, ja, som jag tycker är rolig eller som jag vill att vi ska göra. Det gick inte riktigt, utan vi fick hela tiden...
Så det var mer för tittarna, kan man säga?
Ja, mer för produktionen. Var, ja. Så därmed så är det alltid när man är med till. Det får man ju räkna med. Att där, men när det står gifta i 3 veckor, så bara, ja, just det, fast det där var efter 5 dagar. Eller när man tar bilder på när Bert ligger och sover och jag sitter i soffan. Då är det mer att man har sagt att man vill ha en sån bild. Och inte att det här är någonting som hände på riktigt i vårt liv. Och så var det ju en del. Men samtidigt så tycker jag också att det finns en ärlighet i programmet, alltså från oss. Så jag kan ju känna igen mig själv. Och även fast våran resa inte var exakt så skildrad som den egentligen var.
Nu är programmet sänds. Och det har liksom, folk har börjat höra av sig till det.
Direkt när programmet började sändas så tog folk kontakt via telefon eller på gatan eller mail eller Twitter eller vad det kan vara. Och de första veckorna så var det jättetufft. Det var mest negativt som
kom. Det var det. Folk tyckte inte att det var, vad häftigt, vad modig du är som vågar vara med i ett sånt här liksom, vad ska man säga, ganska extremt program.
Nej, det var ju... det kunde ens kompisar säga. Den reaktionerna från personer som jag inte kände, som jag fick ta del av, de reaktionerna handlade ju mer om att man tyckte att jag var ful eller att jag var en slyna eller som inte kanske blev kär då direkt i Bert, eller att... Ja, men mest att man liksom tycker att det var så här rätt åt mig att jag aldrig haft någon kille, och jag kommer aldrig få någon kille heller eftersom jag är så ful och kall och stel.
Och det säger de redan efter första programmet.
Efter andra. Efter giftermålet.
Ah.
Och det var ju ett sånt tufft program för mig och tuff situation för mig också, så att, men ja, så det, då blir man lite, jag kan tycka att det är okej att folk, jag fattar att folk skriver trådar på Flashback, har ju hur många inlägg som helst.
Du får inte läsa den för mycket nu.
Nej, men och där har det ju blivit mest fokus på mig och mitt utseende och sådär.
Har du möjlighet att, just som psykologerna sa, att se ditt värde och borsta bort det lite? Eller kommer det in? Klarar du att hålla isär det? Jag menar, du är en människa. Du är inte en...
Ja, precis. Det som skrivs... Och det är svårt att säga, det är klart att man tar åt sig lite. Men inte, jag tycker inte att det är så farligt, utan det som är mest jobbigt är när folk hör av sig så att det påverkar mitt vardagliga liv. Alltså när folk stoppar en på gatan eller ringer. Eller,
och då är det mest negativt? Det är,
bara har det varit
nästan. Det är inget positivt.
Ja, alltså folk kan säga... Ja, nu när jag handlade bullar hit, då var det ett tjejgäng som... så här pekade och bara, ha, där är ju hon som är med i det där tv-programmet, kolla typ. Men alltså, det var liksom, var det, och var det mer inför varandra och
var
inte,
var det positivt eller negativt?
Det vet jag inte.
Nej,
det var mer en så här, haha, kolla, där är hon. Okay. Och det är sån, det är den neutrala,
den snällare,
den snällare. Annars är det mer, eller ja, men folk kan ju så här vilja veta hur det går eller säga att de tittar på det eller så där. Men annars, ja, det som har tagit, jag har tagit illa vid mig är ju när folk, ja, men ringer och säger att man är ful och äcklig eller just det där, att det är rätt åt en, man aldrig kommer inte kunna träffa någon eller eller att man är en hora eller, ja, men vad de nu säger.
Ja, jag ser inte alls det.
Kopplingen ser, till ordet slyna och hora. Nej, men och då är det ju att jag, menar, att jag har kort hår eller att jag har jobb, de frågorna som jag jobbar med, alltså med bion eller med restaurangen och sådär, att det har också har eldats på att liksom min ideologi inte är högerextrem utan kanske att jag har jobbat med så här, jämställdhetsfrågor och så. Och då blir man ju feministslyna eller feministhora.
Okay, så det är, folk tror massa saker om att du är superfeministisk fast du kanske jobbar för jämställdhet. Jag vet inte vad, vad vill du kommentera det? För jag tänker jämställdhet är ju också en slags kärlek till att människor är lika. Om du...
Kärlek till alla människor, att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter i sitt liv. Det är ju det, och det är det jag har jobbat med på bion. Där lyfter vi ju olika typer av frågor, alltså miljöfrågor, eller vi jobbar mycket med så här, vithetsnormen eller vad det nu kan vara. Och nu har vi också jobbat med just så här, kvinnors representation på bioduken. Men det som känns lite typiskt och lite tråkigt då med reaktionerna är ju att jag ändå kan se, just för att jag är tjej så blir man lite hårdare utsatt, alltså när man är med i tv och bedömd just också på utseende. Alltså, så vi har ju...
Greta hade samma resa i kärlekskoden, kan jag säga.
Exakt. Och det tycker jag är, alltså, det fenomenet eller den kulturen som vi har, att så här, det hela tiden är så okej att bedöma en tjejs utseende, för eftersom, ja, men en egenskap som en tjej ska ha är snygg, typ, tycker man ju nästan liksom. Det är så här, är man tjej så ska man vara snygg, och är man inte det så så är det väldigt, ja, men så här, accepterat att kunna kliva in och klanka ner på folk. Och det känns, men,
för du får ju de här negativa reaktionerna, är det bara från män eller även tjejer?
Som, även tjejer.
Det är även tjejer som säger.
Mest män.
Det är mest män. Och de kan gå fram till dig på gatan och det är...
Ja, precis. Eller ringer och bara, jag får inte upp kuken. Eller så här, låtsas runka och så här, du är så ful, jag har den här bilden. Och så har de ju gjort. På Flashback också ligger ju bilder ute och de... Alltså, typ sådana grejer. Men jag menar, så kan man ju tycka och tänka. Och alla har ju rätt att tycka att folk är fina eller fula som man vill. Men det är just det som förvånar mig, är att man har... Jag menar, att man vill ta kontakt med mig och berätta det här.
Att man orkar ta sig den tiden, lägga den energin på det. Det
tänk
det.
Om vi skulle göra det med alla. Alltså, för mig är det mer så här, vi behöver ju snarare ge varandra mer kärlek och positiva saker. Jag har ju liksom mer tänkt att så, här, så fort jag ser eller märker eller hör någon göra någonting som jag tycker är fint eller bra eller härligt, då vill jag ju gå fram och säga det. Att det är sådana saker vi ska sprida. Liksom. Att det är mer det samhället man vill ha än att folk lägger ner timmar på att leta reda på mig och ringer och skriker att jag är en ful subba. Liksom. Vad ger det den personen och vad ger det mig?
Kan man, ja, det är en jättebra fråga. Har du testat att fråga om?
Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Jag har inte kommit så långt i samtalet.
Och det är nog inte de som kommer lyssna på det här samtalet heller, tyvärr. Jag har en liten grej jag funderar på. När jag pluggade personalvetare, så var det ungefär 65 tjejer och 15 killar i klassen. Så fort det blev diskussioner om manligt och kvinnligt och så blev det ju ofta att jag fick representera allt som männen har gjort. Alltså jag fick stå lite med, och jag kände mig som en dålig person automatiskt bara för att jag var man. När jag egentligen, jag jobbar också för jämställdhet och jag tycker alla ska ha, det spelar ingen roll vem, alltså alla är lika. Och jag upplevde en negativ effekt av feminismen, eller en negativ, att det blev som att jag blev hatobjektet nästan, fast jag egentligen vill samma sak. Det jag försöker komma till är, hur undviker man så det inte blir att man
det blir vi och dem.
Att liksom. Det blir vi och dem, ja, mm. Precis. Det, om du kan svara på det så skulle jag...
Nej, men ja, precis. Eller min...
För jag har upplevt motsatsen. Alltså att jag har upplevt att jag har varit nästan diskriminerad för att jag har varit man. Är du med? Att jag helt plötsligt inte tycker att jämställdhet är viktigt, fast det gör jag.
Nej, men...
Känner du igen det här till att börja med?
Jag är ju kvinna.
Det här är mer för att jag är nyfiken
själv. Jag är ju kvinna, så att jag kan ju inte se exakt den effekten där. Men man kan... en parallell kan ju vara när... Till exempel, inte vet jag har varit i Sydafrika och varit den enda vita i massa olika sammanhang.
Mm.
Och då blir ju jag attackerad för att jag är vit. Och jag fick ha livvakter runt mig när det var så här, man firade slutet av apartheidtiden, för att alla kastade sig över mig och skrek och var aggressiva. Liksom.
Mm.
Det kanske inte är samma, exakt samma som för dig. Men där kunde jag ju känna, där blir det ju dubbelt. Dels så kan jag ju förstå att så här, just nu symboliserar jag det här, men det är ju inte jag som har gjort det. Och sen så blir nästa steg, vad kan jag göra för i min roll som vit? Så här, ge vita ett... Visa att även fast jag är vit så är jag en liksom, människa som jobbar för mänskliga rättigheter och att alla är lika värda. Och, eller kan jag göra någonting extra för att jag har den här befogenheten för att jag är vit nu för de här andra personerna? Men det som blir farligt ibland när man pratar om man vill få en bättre värld, och så delar man in alla olika grupper, att man pratar om hur ska kvinnorna ha det för att det ska bli en bättre värld, hur ska icke-vita ha för att det ska bli en bättre värld, och istället titta på hur vill vi ha det tillsammans, att så här,
tillsammans
ta ett vi istället för att så här, dela upp det. Och så tror jag, nu känner jag när man har pratat mycket om kvinnors situation så har man ju glömt bort männen, och att många män känner sig bortglömda också i att det blir en så här, kvinnokamp och vad det nu är. Och det tror jag är
att det blir vi
farligt
mot dem.
Ja.
För att jag kände ju att jag vill inte ta de här diskussionerna, för att jag blir direkt
mitt
utgångsläge
liksom.
Är redan att du vet inte vad jämställdhet är ungefär, eller du kan inte sympatisera med oss.
Alltså, nej.
Jag gillar inte det här vi och dem tänket, som precis som du säger.
Och det tycker jag är jätteviktigt, att liksom lyfta diskussionerna från det till att så här, vilket samhälle vill vi leva i? Hur vill vi att vi alla ska må tillsammans? Vad ska man ha för rättigheter? Vad ska man göra? Vad händer om några inte har det? Hur löser vi det tillsammans? Och så. Men sen så förstår man också att det finns en annan erfarenhet hos dem som är mest kanske utsatta. Alltså, nu vi pratar ju mycket om vithetsnormen på mitt jobb och har sådana diskussioner. Där kan det också vara att man inte alltid vill att det är en vit som ska prata om.
Just det.
Att vara, utan att det är liksom inte din fråga eller det inte, ja, vad det nu kan vara. Och då man får vara ödmjuk inför det. Men samtidigt så är just den här inkluderingen det viktigaste i alla sådana här utvecklingsfrågor för samhället, tänker jag.
Mm.
Synd att du har blivit utsatt för det där.
Ja, eller det är det som gör det svårt för mig. Jag vill gärna diskutera det, men det blir alltid så personligt och jag upplever just det här vi och dem tänket. Och att någon har blivit sårad, det förstår jag. Men jag kan inte få det ogjort, och jag kan inte bära skuld för vad någon annan har gjort. Och då blir diskussionen inte så konstruktiv.
Nej.
Och det är samma sak när man pratar om jämställdhet och så. Vi har ju seminarium på vårt jobb, på mitt jobb, om jämställdhet. Mm. Då är det ju 85-90% kvinnor där. Varför är det inte 50-50? Man borde ju, alltså, det måste bli mer vi. Det är det jag egentligen vill få sagt.
Verkligen, jag håller med. Jag håller med.
Men jag tänker på det. Nu har du fått den negativa kritiken, vilket är tråkigt att höra. Men hur tror du att ditt liv kommer vara nu som singel efter programmet? Du har ju uppenbarligen varit med om en resa, du har lärt dig mycket om dig själv. Men hur tror du att ditt dejtande kommer påverkas av det?
Ja, shit, vilken svår fråga. Det har jag inte tänkt på än, eftersom programmet har ju precis slutat sändas och jag har ju liksom inte typ fått dejta eller göra saker. Man har ju varit som i karantän under de här två månaderna. Så det får man väl se.
Har du gjort det hårdare, tror du? mer krass eller mer självsäker att jag, nu kommer jag kan hitta någon. Är du med? För,
ja.
För du har ju mycket kärlek i dig, det märker man.
Nej, men jag har nog... Jag känner att jag kanske har liksom släppt någon typ av fasad eller gard, eller att det känns som att... ja, att det liksom på något sätt så finns min sårbarhet närmare. Men jag tror inte att jag har fått mer hopp eller att det har liksom gett mig jättemycket självförtroende eller så. Utan det kan nog vara tufft. Jag tror att det kan. Jag kommer nog liksom inte springa ut på någon så här datingmarknad och försöka beta av folk på något sätt, utan ja, jag vet inte vad jag ska göra. Jag har inte tänkt så långt.
Har du funderat någonting på vad en typiskt bra person för dig skulle vara?
Jag vill inte sätta upp sådana liksom ramar, utan för mig så handlar det just det här om så här att man älskar sig själv, att man tycker om sig själv medan man är, att det kanske finns liknande alltså värderingar eller om man säger grundvärden i livet, så att man, ja men, och sen det jag säger i programmet är ju så att jag vill, att jag längtar efter en kille med en stor och varm famn, och det liksom kan ju symbolisera kanske värme och trygghet på något sätt i den personen. Att det inte är en, ja men också som hjälper mig, att inte jag hamnar i en mammaroll, utan att jag faktiskt också kan få vara liten och få vara sårbar och sådär. Och det tyckte jag var så bra också, som psykologen sa, att man behöver inte vara rädd om man hamnar i mammarollen eller i papparollen. Där ska man också vara.
Mm.
Men man behöver också kunna liksom vara jämbördig och vara två vuxna som pratar och möts intellektuellt på olika sätt. Och man behöver också kunna vara dottern eller sonen eller barnet. Så att man ska liksom, i en god hälsosam relation så ska man hoppa mellan de här tre då och inte fastna någonstans.
Mm. För när de matchar er i programmet så säger de att de tror att ni kommer intellektuellt matcha varandra. Så ni båda gillar att spela piano och gillar intellektuella samtal och så. Så det var en av de förutsättningarna de trodde skulle göra att det uppstår kärlek.
Mm.
Sen kanske det uppstår vänskap just för att man,
ja, exakt,
man delar intresset. Men någonstans så är det viktigt för kärlek på sikt, tänker jag. Att man delar lite värderingar och intressen kanske.
Verkligen, och just kommunikationen. Ja, för mig är det så himla viktigt att kunna prata om saker. Att kunna... Ja, men prata om känslor och prata. Jag har ibland fått så här kritik för att jag alltid vill prata för mycket. Men det, ja, men liksom en bra kommunikation känns som att då kan man ju lösa väldigt mycket andra saker också.
Det här är första gången du får prata ut sen programmet.
Ja, det är det. Det här är första gången jag får prata om hur det egentligen var.
Mm.
Det är skönt.
Skulle du göra om det om du fick göra om det?
Nej, det skulle jag inte göra. Man behöver inte gifta sig flera gånger i tv.
Nej, men det är rätt intressant. Jag tänker, nu har du gift dig.
Mm.
Alltså, fått en känsla för hur det är. Hur ser du på giftermål nu efter du har testat det? Liksom? Jag har inte själv testat.
Nej, precis. Nej, men för mig var varken var eller är giftermålet någonting superviktigt. Jag tror inte jag hade gått med på programmets premisser om det var att så här, giftermålet var en stor grej i mitt liv så här, som jag hade sett fram emot och målat upp, utan jag kan gå igenom livet utan att vara gift, har jag tänkt, utan det handlar ju mer om, ja, men om den relationen man hamnar i och det som blir då, hur man vill då tillsammans. Och det tycker jag också är så, här, så viktigt egentligen med kärleksrelationer, att inte, alltså jag tror att om det är en gång i livet där man ska uppfinna hjulet igen, så är det ju också lite, alltså i just kärleksrelationer, att inte där gå på, ja men så här var det för mig i min andra relation, så nu kör jag det igen, eller nu den här personen gjorde så här mot mig och då vill jag att du också ska göra, eller vi gjorde, min förra partner och jag, vi gjorde på det här sättet och nu ska vi göra det. Det, alltså,
det låter lite tråkigt.
Jättetråkigt. Och därför tror jag också att alla sådana typer av så här framtidsfrågor med min partner, det är ju någonting som jag tror hämmar om man så här har bestämt för mycket innan, utan att det är ju mer någonting som händer tillsammans med den.
Mm. var superhärligt att komma hem till dig och höra liksom din resa genom det här programmet som jag kan känna igen mig i lite. Och det är jättekul att du ville dela med dig av din story, din resa. För att jag tycker den är fin och det finns någonting man kan lära sig av den. Så tack för att vi fick komma hit, Ellen.
Tack för att du ville komma.
Så, då var avsnitt 11 över och mina reflektioner är lite att det är kul att träffa någon som har gjort en liknande resa men i en annat format. Och jag gillar hur Ellen kan vara ärlig och öppen med att hon inte är nöjd med matchningen och vad hon tror skulle kunna vara en bra matchning. Och även det här konsekvenserna av att vara med på TV och att det inte bara är enkelt och lyckligt jämnt. Så det var intressant att ta del av Ellens resa.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.